som e-handlare har man ju mycket data, men man har ju inte samma data från butikshandeln. Vi vet ju på sajten vet vi vad kunden lämnar oss till exempel. Kan man ju åtgärda det där? Varför använder vi för få produkter här? Eller var det inte vad hon förväntade sig när hon kom in via den här annonsen eller vad kan vara? Men i butik vet ju inte riktigt varför hon lämnar. Var det för att hon inte hittar någonting? Var det för att hon kom på att bussen gick? Eller var det liksom, vad var det? Så att det är ju svårt att se det liksom 100% som en del.
Jag frågade några av Sveriges mest intressanta omnikanalföretag vilka frågor de helst ville prata om. Det blev returer, datadriven utveckling och sourcing närmare Sverige. Och på Digital Business Borås, som arrangeras av e-handelsstaden Borås, så fick jag möjligheten att prata med Kajsa Hjelm, e-commerce manager på Gina Tricot, och Martin Rickardsson, e-handelschef på NetOnNet, Åse Petersson, brand och product manager på Borås Tapeter, samt Joakim Höök, vd på Höök, om de här frågorna.
Kajsa Hjelm, e-commerce manager på Gina Tricot.
Stämmer.
Kul att du är här.
Tack.
Och jag, nu kommer jag säga rätt namn den här gången.
Gör det.
För annars har du lovat att du ska börja kalla mig för Örjan.
Mm, eller Gunilla eller vad som
helst. Ja. Men Martin Rickardsson, e-handelschef på NetOnNet.
Hej.
Hej. Och sen har vi Åse Petersson, brand and product manager på Borås Tapet.
Ja.
Välkommen. Och så har vi Joakim Höök.
Nej, men bra,
folk kanske fattar var du jobbar någonstans.
Ja, det brukar man göra ganska fort tycker jag.
I alla fall i Borås. VD på Höök.
Precis.
Ja. Hörrni, vad tänker ni? Jag pratar ju med mycket e-handlare liksom, och det är väldigt många som har signalerat för mig, och även leverantörer då, som har koll på sina e-handlare, att det verkar ha hänt något det här första kvartalet. Kajsa, känner ni av det? Har det liksom, är tillväxten slut nu?
Nej, den är inte slut, men den har väl taktat av lite grann, tror jag, inte bara för oss. Man har ju varit lite på tårna under en ganska lång period nu när det liksom... back to normal är lite utslitet, men när man ska komma tillbaka liksom, när den fysiska handeln, att liksom nästan dag för dag gör vi nu fortfarande också, känner av hur liksom, vilken försäljning är som hamnar i butik istället för online, eller är liksom, har vi fött ett beteende där man i större utsträckning handlar i båda kanalerna, varför väljer man den ena, varför man den andra, ett mycket större omnitänk skulle jag säga.
Har ni hunnit göra analys på det här?
Ja, vi har gjort också under hela tiden. Vi har haft till exempel lockdowns i både, vi har ju verksamhet i Norge och i Danmark, där under vissa perioder har butikerna varit helt stängda i Danmark i flera månader, och då såg vi till exempel jättestor skillnad i beteendet när samhället öppnade upp på onlineförsäljningen då. Butikerna såklart ökade på sin försäljning när butikerna öppnade. I Norge till exempel så behöll vi den ganska...
Så majoriteten, det har satt ett beteende?
Ja, men liksom majoriteten av e-handeln den dippade inte så mycket när butikerna öppnade upp i Norge. Medan i Danmark såg vi ganska stor skillnad att försäljningen nästan åkte tillbaks till butik.
Hur förklarar du det?
Nej, men det gör vi ju inte riktigt. Och nu är det ju Sverige som inte har haft en lockdown, men som ändå, om man ser att butiksförsäljningen kommer igång och liksom följer noga då hur det påverkar onlineförsäljningen.
Martin, alltså NetOnNet, ni borde väl ha haft, nu har inte jag kollat era bokslut och sånt där, men någonting säger man att ni har haft två fantastiska år.
Ja, men det har varit bra, och jag ska inte kommentera föregående år så mycket innan det blir officiella siffror då, men det har ju varit, hela branschen har ju gått jättebra.
Ja, man har ju köpt kameror och nya datorer.
Ja, men allting som har med hemmet, du har ju liksom varit bunden till ett hem, så allting som har med hemmet har väl generellt sett fungerat väldigt bra. Och det har varit fantastiskt. Det har gjort att vi kunnat fortsätta och snarare gasa än att liksom ligga och småhålla i handbromsen.
Mm. Och du får inte kommentera hur det har gått Q1 här, eller?
Nej.
Nej. Det är upp till oss att ser han glad eller ser han ledsen?
Ja, jag ser ganska glad ut.
Får jag ställa en fråga på dig? Jag har ju jobbat på något tidigare och lite nyfiken, för vi pratar ju mycket om så här, men hur blir det nu? Har man liksom hållit tillbaka? Till exempel festplagg har man inte handlat så mycket de senaste åren av naturliga skäl. Det har inte funnits så mycket fester att gå på. Så det är som ett uppdämt behov nästan och ställer jättebra nu. Men jag tänker just på, jag har handlat med tv, köpt in och sålt tv till exempel. Ser ni tvärtom att man liksom nästan har köpt på sig vissa produkter, passat på där man inte kunnat lägga pengar på resor och spenderat mycket tid i hemmet. Och att liksom, nu tog jag tv som exempel, men tv-försäljningen kanske inte prognostiseras så hög framåt.
Ja, men det märks att du har jobbat med det då. Nej, men det stämmer faktiskt ganska bra. Vissa kategorier har gått sjukt bra och någonstans så mätter man lite marknaden. Sen finns det alltid marknadsandelar att ta, men tv är ett sånt exempel som har gått strålande, som inte taktar riktigt på samma sätt nu då. För någonstans så, ja, man kan ha en tv i varje rum i huset, sen börjar det bli fullt liksom. Tycker många.
Ja, ja. Vad tråkigt. Mm. Men Åse, ni alltså tapeter, det faller ju in under inredning.
Ja, men det faller ju in under hemmet. Under ja, de här hemmet.
Så ni måste ju ha haft
åren,
fantastisk
så att vi
tid.
Har ju, vi producerar ju också allting i Viared, så att vi har ju inte heller varit drabbade av länder som har haft lockdown. Däremot har vi supportat länder med lockdown som inte har kunnat producera tapeter. Så att för våran business och bransch har ju det varit två härliga år. Och också väldigt mycket utmaningar i att vi då tidigare sålde enbart till återförsäljare, men har börjat att sälja då på e-handel, vilket är jättespännande. Men den balansen mellan egen e-handel och OF och distributörer, den är ju
delikat. Den är fortfarande svår för er. Den är fortfarande, för det där, de flesta man snackar med som har den, de har ju redan börjat, nu ska jag ta i igen också här, de har ju börjat liksom, kanske inte bry sig lika mycket om sina återförsäljare, men där är inte ni än då.
Det beror på vem du frågar, tror jag, om jag ska vara diplomatisk.
Ja.
Och vem som, vilka mål vi har, som har de olika tjänsterna.
Mm. En grej som jag tycker är intressant med Borås tapeter, det är just det att ni har egen tillverkning. För jag håller ju på att liksom spana en trend att i alla fall vissa e-handlare kommer flytta hem produktion, i alla fall av vissa delar av sina produkter. Har du märkt något, ett stort intresse från andra e-handlare som undrar liksom, hur funkar det där att producera i Borås?
Nej, alltså det är lite anonymt. Även, till och med för boråsare, att vi producerar allt i Borås.
Borde inte det vara någonting man skulle lyfta fram?
Jo, tro mig, vi gör det. Men inte tillräckligt bra uppenbarligen. Nej, men vi producerar ju åt andra tapetleverantörer också. Så det är väl snarare vår ambition framåt, att hitta ännu fler aktörer som vill producera sina tapeter.
Joakim, ni har ju också liksom två stora ben, liksom e-handel och butikerna. Vad har ni sett här? Det är ju Q1 och framåt. Liksom. Det är det. Sportutrustning och sånt har ju gått bra också, eller hur? Men
ja.
Har du planat ut nu, eller har du liksom bara dött? Eller?
Ja, alltså, jag tror man får se på det. Vi står ju nu i en, kan man säga, en ny kris också som har påverkat också.
Ja. Ja, den har vi inte ens kommit till.
Nej, precis. Och vi pratar högre elpriser och energi och drivmedel och allt vad det är. Det är ju ganska många faktorer och räntor som är osäkra också. Jag tror att konsumenterna tänker ju ganska kortsiktigt där också egentligen, att man tror att det, ja, hur kommer det påverka mig, och det påverkar min plånbok klart också då. Sen ska man ju tänka tillbaka också, vi är ju ett bolag med som hade väldigt bra försäljning under pandemin, så vi har ju länge pratat om vad kommer hända när vi kommer ur den egentligen då. Vad som hände var att det kom en kris till, och det var vi inte riktigt beredda på kanske. Men samtidigt så blev det ju, vi ser ju också nu att det, liksom, takten är lite lägre än vad vi hade förväntat oss helt klart. Men vi har ju också lite grann som ni hade på Gina, att vi klart vi har också butiker i Norge och Danmark som varit stängda. Och där ser man ju en tillväxt klart i butik. Så vi ser ju lite grann att vi flyttar en del försäljning från digitala, från e-handeln till butik just nu också för den delen.
Så. Ja, men om vi ska, det är nästan svårt att inte anknyta till Ukraina. Var man än, om man pratar i någon slags offentlighet så blir det konstigt att inte ta upp det. Men jag tänker, nu hade vi en väldigt intressant föredrag här om säkerhet och sånt. Joakim, i och med att du redan har ordet här, har ni börjat tänka mer på säkerhet än vad ni gjorde tidigare?
Ja, men det har vi absolut gjort. Så att, sen ett tag
du känner dig inte nervös när du satt och lyssnade?
Jo, absolut.
Ja.
Man känner ju sig ganska så liten i det hela, och man vet ju liksom hur mycket man än skyddar sig, så kommer man, vill någon göra något aggressivt eller något illa mot en, så kommer de ju säkert lyckas om man pratar IT-säkerhetsfrågor och sånt också. Så att det är ju svårt att vara helt förberedd, men jag tror vi gör en del i alla fall så sett då, men det är ju en riktigt, riktigt avancerat och svårt område. Så är det ju.
Men jag tänker så här, om vi har jag måste ju säga att nu ska jag sitter bara och liksom berömmer det hela tiden, men jag är djupt imponerad av hur retailers och e-handlare faktiskt hanterat covid. både med kreativitet och liksom en jävla anamma. Liksom. Jag tycker ni kan vara stolta över vad ni har gjort, de flesta av er. Så att om det är någonting vi kan vara säkra på, att det kommer hända saker som vi inte trodde skulle hända ganska snart. Det är väl det jag har lärt mig de två senaste åren. Vi är på väg ut ur covid och pang, bara det största kriget sedan andra världskriget. Bara, liksom några, liksom bara några timmar ifrån oss.
Jag tror man har lärt sig lite grann kring det agila där och få vara lite snabbfotad, faktiskt få träna på det här. Och de flesta företag har blivit lite bättre, för man har tvungen att spetsa sin kreativitet och hitta nya lösningar med drive-through-leveranser och liksom annat upplägg i shoppar och sådär. Så jag tror att det, förhoppningsvis har det spetsat oss lite också då.
Vad tycker du är den viktigaste frågan inom svensk e-handel just nu?
Det är ju en svår fråga, men det som jag jobbar allra mest med nu och som är kanske vår största utmaning är ju returgraden.
Får ni berätta, hur stor returgrad har du?
Jag kan vara i runda slänga i alla fall, och det tror jag pratar för branschen, så ligger det ju någonstans mellan 30-50% i alla fall.
Det är väl ungefär vad det brukar ligga i modehandeln?
Ja. Och det skiljer sig ganska mycket för oss på olika marknader till exempel. Det finns olika beteenden, hur mycket man lägger i sin varukorg och hur man redan räknar med att returnera vissa saker och så. Men vi ser ju tyvärr en trend som går åt fel håll. Och man kan säga Gina är ju också i grunden ett butiksbolag där liksom mycket av processen och tänket är utifrån butik. Och där har man inte alls på samma sätt problem. Alltså där är inte returgraden... Det är knappt
ett KPI.
Ja, men det, ja, absolut. Ja. Det är knappt ett KPI som man behöver bry sig så mycket om, för att den ligger ganska stabilt långt, eller bra bit under 10%.
Det kostar väl inte så mycket att hantera en returbutik?
Ja, men det gör ju inte det. Och man har en sån god möjlighet att få kunden att få något annat istället, eller hitta rätt storlek eller vad det kan vara. Så det är väl också lite har blivit aktualiserats genom att e-handeln har växt som till en större andel på Gina, så det är här problemet också aktualiserats. Och där, jag står ju verkligen inte med alla svar, utan vi får jobba på många, många håll.
Både liksom vad har du gjort då senaste året för att försöka få ner retur?
Vi har sett över hur vi skriver produktbeskrivningarna via Textual, som här innan faktiskt. Aha. Med AI, så att vi kan få en bättre beskrivning av produkten.
Bättre beskrivningar av produkten.
Både bildmässigt, och vi har testat video, fler bilder, mer utförliga texter. Kunder läser ju inte alltid texterna, så att det räcker inte. Vi har ett recensionsverktyg där kunder recenserar sina produkter, oavsett om de lämnar tillbaka eller inte, så ger hon feedback. Så det ska vara som ett stöd för kunden, både storleksbedömning och kommentar. Mycket olika saker.
Ja, jag tänker med den typen av returgrad, det här är ju nästan, jag höll på att säga, systemhotande, eller hur? Alltså i alla fall lönsamhetshotande.
Ja, men det är ju. Eller om man vänder på det, så är det en fantastisk möjlighet att om man bara skruvar lite på returgraden, så gör det ganska mycket på sista raden. Ja. Och det gör ju också, vi får ju också nöjdare kunder. Vi vill ju inte att kunden ska få fel.
Men har man slentrianmässigt drivit upp den här höga returgraden inom modehandeln? Bara för att man vill vara så öppen och positiv mot sina kunder liksom?
Nej, men man är ju mån. Alltså vi är också, det är också ett hållbarhetstänk. Vi har ingen, man kan ju ha nollvision kring returer, men det kommer vi aldrig nå. Och vi vill ju att om en kund får ett plagg som inte sitter bra eller som hon inte kommer använda, så vill vi ju att hon returnerar det. Vi vill inte att någon har skapat ett plagg och det har odlats bomull och hela den här svängen skeppats i Sverige för att någon inte ska använda det. Och jag kan också nämna att returupplevelsen är ju kanske den viktigaste i hela vår kundresa. Det är ju också en möjlighet att göra det.
Jag måste säga, som konsument så är det, man blir som surast när en retur inte fungerar. Ja. Eller jag menar, jag har upptäckt företag som jag har beställt av i typ 20 år, och sen bara inser att det är nästan omöjligt att hitta information om returer.
Nej, men det är ju det som upprör allra mest. Ja. Och det är också oftast det senaste upplevelsen du har av ett bolag. Det är det som du har närmast.
Och man är aldrig starkare än sin sista upplevelse.
Nej, så är det ju. Och istället så kan du ju få vända en besviken kund till att göra en väldigt smidig, lätt upplevelse. Och kanske att du till och med får hem rätt plagg istället. Så vi jobbar åt båda håll. Liksom, både att göra och få mer information om returerna till exempel. Att vi vet varför och förebygga dem.
Vi hade ju lite diskussioner här innan vi, ni andra var inte så bekymrade över era returer, eller hur? Eller har jag tolkat det lite väl välvilligt här?
Nej, men vi har ju inte riktigt samma utmaning såklart, som dels har ju, jag tänker, vi säljer en produkt, sen finns det en i väldigt många utföranden. Men hos oss är det ju så att kunden kanske beställer ett samples. Inte bara ett, de kanske beställer 8. De kostar 10 kronor styck och så betalar de 80 kronor och så får de hem dem. Och så tittar de liksom. Och
det är ett annat shoppingbeteende som gör att returerna inte blir så utvecklade.
Och när du väl liksom har valt det här då, så har vi ju en tapetkalkylator på våran sajt som kan räkna ut ungefär i alla fall hur många rullar du ska köpa. Och vi har också en app där alla våra artiklar ligger i. Där du liksom kan skala upp den ytan som du ska tapetsera. Och sen då välja den tapeten som du har tänkt. Så att du har ju många, ja, du kan ju inte prova plagget innan plagget har kommit hem.
Nej.
Hos oss kan man göra lite olika saker som ändå underlättar beslutet. Vilket jag tror verkligen gör att vi, att man har kommer en bra bit på vägen. Och sen självklart att man säkert har varit hos några återförsäljare och tittat också.
Redan innan man beställer. Mm. Mm. Men jag tänker, Joakim, ni är ju högst. Jag vet ju att ni har ju liksom intresse för ny teknik. Så ni till och med investerar i appar och sånt.
Mm.
Skulle man kunna hantera returer som en teknikfråga? Ja, det finns ju mjukvaror och sånt. Som EasyCom här i Borås till exempel. Som i alla fall påstår att de sänker returgraden. Mm.
Ja, och klart.
Eller att man i alla fall får kontroll över sina returer.
Precis, både kontrollen är ju viktig också för kunden också, veta var den befinner sig i returflödet och sånt och liknande också, att den får tydliga besked om mottagna returer och liknande med, för att man, det är klart, det blir ju massa frågor till kundtjänst och sånt annars, så att om inte kunden är väl underrättad. Så sen. Mm.
Men kan man bygga bort en del av de här?
Ja, kanske till viss del och kanske på marginalen tror jag väl helt säkert. Så. En del kan väl säkert tycka att man kan göra mer då, men samtidigt så vi är ju också ett bolag som är ganska förskonade från stora returmängder. Så att vi ligger kanske,
varför har ni så lite retur?
Ja, men för oss är det väl kanske, vi ligger på en 8-9% returandel
men
ungefär.
Säljer väl ändå kläder, gör ni inte?
Ja, det gör vi. Fast det är ju en mindre del av vårt sortiment kan man säga egentligen också då. För oss är det ju ganska mycket, om man pratar hästar, hundar och sånt, så är det ganska mycket förbrukningsvaror och sånt också. Då vet man ju, liksom, det är enklare att beställa.
Man returnerar inte hundmat.
Inte på samma sätt. Så, nej, precis. Så att det är inte lika stort problem för oss. Så att,
du vet kanske ofta storleken på hästtäcket du ska köpa.
Ja, lite så. Så det. Mm. Sen jobbar vi ju väldigt intensivt med just produkterna, eller kläderna i sig också. Så sätt, precis som ni är inne på med. Ja, noggranna med måttlister och passformer och allting sånt också då. Så att det är ju beskrivning och allt vad det är för någonting.
Tar ni betalt för returerna?
Ja, vi har ju inte fri retur heller då. Så att, vi har inte ens fri frakt som det är idag, så att det är klart att det är en skillnad då. Mm.
Men jag kan tänka mig också att era, nu gissar jag, men att era kläder kanske också håller under längre tid. Vi har ju plagg som kanske säljs under 4-6 veckor, så säsongsbetonat. Vilket gör att vi inte, annars kunde man ju jobba in, liksom, förklara mer och veta varför returneras och liksom jobba med produkten och gör den bättre. Jag kan bara säga en sak till, en åtgärd som vi jobbar för. Du frågade mig innan. Vi ser ju också över, dels ser vi över vilka kunder. Man kan ju se att det är ganska få antal kunder som står för ganska stor del av returerna.
Är de här Zalando-partierna vi pratar om nu?
Ja, det kan
det
ju vara.
Finns det Gina-partien?
Det vet vi ju inte. Man kan ju gissa.
De ja, om det är någon som inte vet vad ett Zalando-party är. Så det är alltså när folk beställer hem massa kläder så har de ett party och sen returnerar de grejerna efteråt.
Men det finns ju också att man kan beställa hem, ta sitt foto, lägga upp på Instagram och skicka tillbaka, till exempel. Det är svårt för oss att avgöra om det är så eller inte. Men man kan i alla fall se att vissa kunder, och det finns ju i vår bransch finns det ju att man faktiskt blockar kunder och säger du får tyvärr inte handla hos oss mer för du har returnerat alldeles för mycket och är inte lönsam hos oss.
Gör ni sånt också?
Nej, gör vi inte än.
Boost har ju kört den grejen och det har blivit ganska uppmärksammat.
Det har ju det. Det vi gör är lite, dels har vi inte riktigt automatiserat den, men det vi har gjort till viss del är att medvetandegöra vissa kunder. Och då pratar vi extrema kunder. Men att så här, det här
vad
är
en
inte,
extrem kund då?
Men som har beställt kanske 5 order senaste året och returnerat 95% av grejerna hon har köpt.
Men jag måste säga, jag är ju inte e-handlare så ni får gärna förklara för mig. Jag fattar inte varför det inte är självklart att bara stänga av en sån kund.
Det är ju bland annat det du tog upp med Boost. Det är ju inte, det är inte jättebra publicitet.
Ja, men jag måste ju säga, ska vi inte sluta hålla på och lalla med kunderna på det här sättet? Om man har en kund som returnerar 95%. Det finns ju ingen lönsamhet i den kunden. Utan snarare är det ju en ganska dyr kund. Mm.
Jag
har väldigt svårt att tro att en normal kund som har normalt returbeteende skulle bli arga på er om ni stängde av. För det handlar väl inte om sådär jättemånga individer heller?
Nej, men det gör ju inte heller. Men vi har ju valt ett lite mjukare steg att börja med. Vi är precis i början av det här att faktiskt tala om för att det här är inte ett bra beteende. Kolla våran storleksguide eller läs våra kommentarer så kanske du lättare kan. Men sen pratar vi också om att kanske hänvisa de kunderna till butik. Det kanske inte är en kund som ska handla online utan faktiskt på ett ställe där de kan byta om nu det är problemet då. Och på tal om det så pratar vi också om, kommer vi se över online-sortimentet. Normalt sett så jobbar man med att allt finns online och så väljer man ut vad som finns i butik. Men här finns det ju i alla fall upp för diskussion för oss om man faktiskt ska exkludera vissa produkter från online.
För att det är så mycket returer på dem?
Ja, men har du en produkt som har 70-80% returgrad? Det finns i vårt sortiment. Varför ska de skickas? Alltså, vi kommer ju stå med dem, vi behöver sälja dem ganska många gånger.
Men har ni koll på sånt där? Ser ni det i era liksom, system?
Ja.
Bra. Vi kanske ska hoppa vidare från returer så vi hinner med några ämnen till. Martin, jag vet att du brinner för det här med datadrivet. Nu ska du övertyga mig också, för jag känner oftast på så här konferenser och sånt, det är liksom mycket buzzword, liksom lite AI, lite datadrivet. Någonstans låter det ju rimligt att vi ska vara datadrivna. Vi ska göra våra affärsbeslut utifrån data och kanske lite magkänsla. Men hur jobbar NetOnNet med det här?
Det gäller att hitta balansen kanske mellan när man drar nytta av den erfarenheten som finns i företaget, men också att ibland inse att även om jag har erfarenhet kring vissa saker så vet jag faktiskt inte hur våra kunder kommer reagera på en viss förändring. Men en sak som vi har gjort på sistone, det är väl att egentligen shapea upp hela vår AB-testningsprocess sista året. Så att,
men det är ganska old school, alltså, AB-testning.
Så vi är lite sena på det. Men det är väl ett sätt, om man inte har det så är det ju ett sätt att jobba med. Det är liksom grundläggande sätt att jobba med datadrivet. Men sen även de större initiativen, att man inte bara går på det som men vi såg en cool grej på Gina Tricot. Ja, men den ska vi lägga in också och testa. Så då. Det kan man göra, men någonstans så är vi väl bättre nu på att faktiskt göra en analysrunda först.
Och se, men ni har någon slags ramverk? Hur ni,
ramverk, snarare, kanske arbetssätt och mer ett mindset att nej, men vi väljer inte den här utvecklingspunkten, vi väljer denna istället, för vi ser här i data att det når fler användare eller det, ja, liksom, vi tror på en större effekt där då. Medan man, i alla fall i min tidigare yrkeskarriär då, har varit lite mer att ja, man kan gå efter best practice och sånt där lite mer. Men jag tycker man kan utmana best practice ibland genom att titta på hur det ser ut i data då.
Jag har ett jättebra citat. Jag ska faktiskt inte säga vem som sa det idag här, men jag hatar best practice.
Ja.
Det är ju bara att titta på hur andra har gjort. Det är ju ingen framtidssyftning här. Nej.
Nej, men det är ju det. Därför måste du liksom titta lite i din egen data och så våga ta beslut efter det då. Men sen handlar det också om att titta efter man har lagt in någon ny funktion eller någonting, om vi pratar webbutveckling, att faktiskt se hur den används, om den funkar som den ska med alla de verktygen som finns.
Mm. Ni kan ju det här mycket bättre än jag, men jag vet ju det att det är inte ovanligt att konverteringsgraden går ner om man typ bygger om sin butik, eller hur? Man gör en shiny, fin butik och sen, eller har man kommit...
Ja, det kan man göra. Men det är kanske inte bara konverteringsgraden om vi pratar AB-testning då, utan det kan vara att helt plötsligt så värvar du lite fler klubbmedlemmar i ett steg på sajten, men du tappar någonting annat eller något. Så det gäller ju att ha koll på egentligen rätt många KPI när man jobbar på det här sättet då. Och vara lite metodisk när man inför ny funktionalitet.
Mm. Men hur jobbar du med för att hålla liksom, jag menar, ni är ju en stor sajt, ja, stor försäljning, så att, för du gör väl inte allt som händer på sajten, utgår jag ifrån, så att, nej, inte, alltså att det inte gör saker som sänker de långsiktiga, de stora målen.
När det kommer nya initiativ, små eller stora, så tittar vi på dem och sen får vi försöka göra en bedömning om, är det en just do it grej som vi bedömer då, att det här vågar vi lägga in som det är. För klart, ska du AB-testa allting, då blir du väldigt långsam också.
Det kommer inte hända någonting.
Nej. Du kan ju bara göra så många AB-test på ett år. Liksom, för även om vi har mycket trafik och kan få hyfsat snabba svar, så finns det liksom en begränsning där. Då, men du vill ju gå fortare fram. Så det är väl en sån bedömning vi gör lite grann i en grupp. Då, om det kommer nya initiativ. Ska vi bara ut här på sajten? Och någon gång har vi slängt ut saker på sajten och så har vi sett att andra kopierar dippat. Och då kan man i efterhand fundera på vad det är rätt eller fel då. Så det är väl så. Det är väl lite grupparbete då. Vi jobbar tillsammans ganska mycket med de frågorna.
Mm. Åsa, hur tänker ni kring de här frågorna?
Nej, men för oss är det ju väldigt intressant som har haft lite olika lager för att innan vi har fått informationen om hur slutkonsumenten agerar tidigare. Och att vi nu då via vår egen e-handel och sajt kan utläsa mönster och hur kunderna rör sig och hur lång tid det tar från det att man har köpt ett samples till man köper en rulle och hela köpresan.
Är det här någonting ni liksom typ sitter på veckomöten och går igenom?
Alltså? Ja, men det är det framåt. Ja. Verkligen.
Joakim, det finns ju många företag här i Borås som har en lång historia och så, men ni har ju en lång historia. Finns det en risk att man tappar konsumenterna på vägen? Bara för att man är liksom en stor organisation som... Det är nästan alltid det som de som lyckas, de har ett otroligt konsumentfokus. Det är i alla fall min erfarenhet.
Mm.
Hur gör du för att säkerställa att ni alltid har kvar det här konsumentfokuset?
Ja, det är ju en svårighet helt klart så sett. Och samtidigt så är det ju som Martin inne på innan här, man gör förändringar. Det gäller att mäta och kolla så att man är med på de olika kopierna hela tiden också. För den delen så är det ju. Sen är det ju, vi har ju också en svårighet ibland när man pratar sajt och kundgrupper och sånt också. Vi har ju både e-handeln att tänka på och sen har vi butiken att tänka på. Så vi kan aldrig vara riktigt lika snabbfotade som en ren e-handlare kan vara till exempel. Då. Så där är ju en dimension som är lite svår och det kräver lite kompromisser helt klart mellan de olika kanalerna som är ganska svår och ganska mycket att ta hänsyn
till. Hur gör man sådana kompromisser?
Nej, men det är ju egentligen kanske bara inse att vi kanske aldrig kommer vara de vassaste på ren e-handel i det så sätt. Då,
utan måste det vara så?
Ja, det, så länge man inte ska börja konkurrera mellan kanalerna så kan det nog vara att man behöver vara en viss del kompromisserna helt klart ändå. Så sätt då. Det är klart om vi ska helt plötsligt ha en, ja, det blir varmt ut och man vill sälja något som passar liksom, flygmedeltesta till exempel, om man säger så, då... Vi, klart, vi kan duka om webben på en kvart, men vi kan inte skylta om i butikerna på en kvart riktigt heller. Då, så det kräver ju en viss framförhållning i vissa bitar också. Då. Så det blir lite komplext ur den aspekten. Så sätt,
är det inte ofta att man döljer sig bakom liksom, tekniken och det här och affärsmodellen? Kan det inte också vara ett mindset i organisationen?
Jo, absolut. Och sen är det ju viktigt att man fortsätter att vara liksom, snabbfotad och att det inte ska bli för krångligt heller egentligen. Då, så är det ju så att det
Jag har ju den bestämda uppfattningen att vi ska sträva mot att vara liksom så bra e-handlare vi bara kan, för det kommer shopparna gynnas av också. Liksom. Ju starkare vi är online, ju starkare kommer bli totalt också. Så,
men det är ju inte helt separerat heller. Alltså en offline-kund som vi ser, eller en som går till butik, har ju många gånger varit på sajten innan. Det är oftast, liksom, vi har ju inte butikskunder och vi har online-kunder, utan oftast...
Aha, är det både
Är det inte dags att sluta snacka om offline och online kunder?
Jo, det är dags. Men det är
och det tror jag vi har sagt i 10 år, eller? Jo. 5 i alla fall.
Ja, men så är det ju. Men det är också svårt att se det som en helhet. Alltså man kan prata om att upplevelse som en och man kan inte bry sig om vad kunden gör sitt köp till exempel. Att man inte jobbar, liksom, här jobbar e-handeln, här jobbar fysisk butik och man kan jobba mycket med korsfunktionella saker, att du kan få delvis en digital upplevelse i butik och du kan göra funktioner på sajten som gynnar att man går till butik och så vidare. Men det svåra är ju att veta, alltså följa en kund. Vi vet ju inte alla som är på sajten vilka som sedan gör ett köp. Det går ju följa vilka, det går, eller vissa. Men det finns ju en begränsning i hur samsynt vi kan vara. Som e-handlare har man ju mycket data, men man har ju inte samma data från butikshandeln. Vi vet ju, på sajten vet vi vad kunden lämnar oss till exempel. Kan man ju åtgärda det där? Varför använder det för få produkter här? Eller var det inte vad hon förväntar sig när hon kom in via den här annonsen? Eller vad kan vara? Men i butik vet ju inte riktigt varför hon lämnar. Var det för att hon inte hittar någonting? Var det för att hon kom på att bussen gick? Eller var det liksom, vad var det? Så att det är svårt att se det liksom 100% som en del.
Det känns som ett mål som man ska ha, men som man aldrig kommer att uppfylla.
Ja, men man kan nog komma närmare och närmare. Och det finns ju mer och mer teknik för att följa. Alltså Google har ju store visit till exempel. Du kan se hur många som på sajten sen avslutar och kommer till butik och så. Men det är fortfarande lite kvar för att man ska kunna ha en syn på liksom det totala.
Det blir alltid lite mindre spetsigt när vi är omni. Liksom man har både fysiska och... Alltså det är svårt att få den datakvaliteten som jag tror man kan få på en ren e-handelsbusiness. Men
jag menar, någonstans vi snackar om att vara konsumentcentrerade. Jag tycker i diskussionerna får man ju för sig att folk ska sluta handla offline, om jag nu får använda det begreppet. Men så är det ju inte. Jag menar, större delen av handeln är ju fortfarande fysisk, förutom i några få segment liksom. Men ändå så känner jag ofta att diskussionen ligger någonstans om att allting är online. Eller alla ni här är ju liksom omnikanalaktörer. Är den fysiska handeln baktalad?
Man har ju slutat, vad jag vet i alla fall, prata om butiksdöden som man pratade om för några år sedan. Och man pratar mycket mer om liksom, butikernas nya roll.
Ja.
Och det som vi nämnde precis, att man inte ser butik bara som butik, utan att man då mer pratar som en del av, ja, men vissa landar där och gör sitt köp, vissa landar online, vissa börjar butik, fanns inte sin storlek, avslutar köp online och så vidare.
Men det är ju inte konstigt om man lägger ner någon butik ibland. Jag menar, kundflöden förändras, eller hur?
Ja, men man måste ju se totalen, och vi ser att vi är mycket starkare online på orter där vi har lagershoppar. Liksom, vi stärker varandra i det.
Det gör vi också, har vi också.
Ja.
Större marknadsandelar digitalt där man har bra fysisk närvaro.
Men varför tror ni att det är, eller håller ni med mig i den här diskussionen att man hela tiden pushar online-kanalen? Och det är, jag menar, det är ju sånt jag gör när jag intervjuade dig, Joakim, också. Men det är ju för att det är mitt huvudintresse. Men jag fattar ju att det inte är den enda kanalen. Liksom. Men, ja. Det kanske inte är något stort problem det här egentligen.
Eller? Nej, men det är ju klart att de fysiska shopparna bara ska växa och växa i omsättning. Det är kanske inte det som är, man förväntar sig. Men de får ju en liten annan roll i bolaget också. De kan vara en lagerhubb, de kan vara... ta hand om returflöden. Det finns massa saker man kan göra, klämma och känna om man har det då.
Så det blir, man måste se totalen. Ja, event i butiker och liknande.
Ja,
precis.
Ja.
Mm. Net, ni var ju bland de första ändå som gick ifrån att vara renodlade näthandlare till att börja bygga upp ett ordentligt butiksnät. Inte bara någon liksom så här i Mål och Skandinavien.
Ja, nej, men jag brukar säga att vi var omnichannel långt innan det ordet fanns. Då, i och med att det var ju första shopparna, det var ju begränsad yta, man hade datorer med surfstationer inne i datorerna, eller i shopparna tidigt, och för att kunderna skulle kunna hitta själva sina produkter då, så absolut.
Men hur tänker du att era butiker hur deras roll kommer förändras?
Jag tycker de har förändrats över åren, och vi har hela tiden haft en bra integration mellan e-handel och shoppar. Vi gör ju egentligen hela lagret är tillgängligt för alla kunder egentligen, men en kund vet inte om den skeppas från uppifrån Vered eller från shoppen uppe i Östersund eller var den kommer ifrån då. Den där styrmande som är lämpligast då. Och framåt så tror jag, i och med att det är väl ingen som spår att e-handeln kommer minska, utan det kommer bara fortsätta växa, och då kommer kanske de delarna av den fysiska shoppens uppgifter växa mer då. Så man kanske behöver kunna plocka e-handelsplock lite effektivare än man gör idag. Idag är det ju inte supereffektivt. Även om vi har lagershoppar så är det ju inte som ett effektivt e-handelsplock. Liksom. Så är väl det. Man behöver kunna ta hand om e-handelsorder på ett effektivare sätt. Det skulle jag nog säga att man kommer behöva se i rätt många fysiska butiker framöver.
Mm. Och så, en av mina favorit-e-handlare, det är Lyko. Och de gick ut stenhårt där, det var bara några veckor sedan, och sa att vi ska inte ha någon, inga fossilleveranser. Borde alla e-handlare göra på det här sättet, eller?
Alltså om vi pratar om liksom samhället, världen, planeten, så har vi ju såklart någonting gemensamt i det här med frakter och hur mycket vi skickar och hur vi skickar det. Så att man behöver ju ändå använda aktörer som man tycker är relevanta för det som bolaget står för, tänker jag.
Mm. Men jag känner att det var ju liksom verkligen en varumärkessignal de skickade ut. Att det här vill vi. Sen har de produkter som är kanske väldigt lämpade för de här fossilfria leverantörerna också. Jag vet inte, kan man vara fossilfri om man levererar stora tv-apparater? Går det då? Det kanske går.
Ja, men det beror ju på vad du räknar. Alltså, de kommer ju alltså, vi pratar om last mile nu.
Ja,
det är inte
rätt
att de tillverkas på Vered tv-apparaterna.
Nej. Nej.
Utan de har ju varit ute och sett världen innan.
Nej.
Så det är ju komplext liksom.
Ja.
Men någonstans får man väl göra det man kan då. Och absolut, när vi kör från shopparna så kan man få fossilfritt då. Via någon av våra leverantörer.
Mm. Men kanske tycker du det är för stort fokus på last mile när man snackar hållbarhet?
Nej, men det är ju mer, som ni säger, det är ju mer komplext än så. Jag tror också varför Lyko gör så är ju för att det är väldigt lätt för kunden att ta till sig. Man har hört det här med fossilfria bränsle. Det, liksom, det ger en väldigt tydlig signal om att man jobbar hållbart. Så att det är som ett smart marknadsföringsknep.
Du ser det mer som ett marknadsföringsknep än som en
jag tycker inte det är dåligt, givetvis. Men det är, liksom, det är ju en ganska... Och det är en viktig del, men det finns ju så många fler delar att jobba med. Än mer för oss än för Lyko, tror jag. Men
jag tycker lite som Martin sa också, att det beror lite på hela kedjan. Det är ju egentligen inte bara den här sista delen då. Vi kommer ju nu investera i en biogasanläggning för vårat, alltså i våran produktion. Vi har ett reningsverk. Alltså så att vi gör ju det vi kan göra.
Hur mycket lyfter ni fram det här i marknadsföring och så?
Vi har ju det finns skrivet, men det är klart att det är inte det som står på varenda sak som vi gör.
Men det finns ju en medveten försiktighet i det, gissar jag. Ja. Alltså, tänker vi, Gina gör ju mycket. Har liksom väldigt, alltså, hållbarhet har en väldigt central del. Jag blev förvånad när jag kom till Gina av hur hållbarhetstänket var med i liksom alla forum, i nästan alla beslut liksom där det hade en plats och så vidare. Men det finns ju många bolag som har gjort lite, alltså skryter man om det lite för mycket eller presenterar det lite för stort, så finns det ju alltid, som vi är inne på här, andra delar i kedjan eller andra delar som inte är perfekta.
Man är orolig för att man ska bli kritiserad för där man inte sköter sig riktigt.
Men jag tror att en öppenhet ut mot konsument om vad man gör och att man försöker, då tror jag ändå att konsumenterna är med på resan. Än att man försöker dölja saker eller att man inte är transparent.
Ja, precis. Alltså, transparens känns ju som väldigt ledord nu inom hållbarheten.
Till syvende och sist är det väl produkterna som är den stora påverkan av miljön, eller?
För oss är det
det som jag säger. Det är väl, om det inte är rent digitala, ja, men digitala produkter påverkar ju också mer än man egentligen tror, kanske. Men... För det är en sån där jag brottas med. Alltså, ska man bry sig om de här små grejerna? Eller i slut? Jag tycker det var väldigt spännande när NetOnNet nu gick ut. Och jag vet inte hur stort det kommer att bli, att ni ska börja hyra ut grejer. Mm. Och det utgår jag från att det finns, eller det vet jag att det finns ett hållbarhetstänk bakom. Tror vi på hyresmodellen? Eller är det bara en sån här expedition vi har skickat ut?
Ja, men det är väl både och. Det är en expedition för att man har en tro någonstans om att det ska fungera. Och vissa branscher har det ju lyckats väldigt bra i. Liksom. Det är ju, kollar vi bilbranschen, så var det kanske inte så många som privatleasade bilar för en 5 år sedan eller någonting. Och det har blivit mycket vanligare. Dyrare produkter dock, men var går den gränsen någonstans? Det handlar ju också om att experimentera lite grann med korttidshyra eller långtidshyra. Kläder kanske är någonting man vill hyra, en liksom festklänning eller sånt. Det finns ju många som har provat, kanske ni också gjort. Men jag tycker nästan det är lite skyldighet att testa liksom hållbara affärsmodell för alla företag. Eller i alla fall börja utforska det då. Sen när konsumenterna är där, det vet man aldrig riktigt. Liksom när man hittar den här sweet spoten som gör att det bara liksom, tippar över.
Jag vet, nu får ni gärna rätta mig, men jag ifrågasätter att konsumenterna är så miljö, att de har så mycket miljötänkt. Då skulle vi inte ha någon e-handel direkt från Kina.
Plånboken går nog först i väldigt många fall. Alltså.
Och till syvende och sist när man pratar med folk, så prislappen är ju nästan alltid det som, om du ska växa.
Jag tycker ändå man ser en skillnad i...
Hur ser du den skillnaden?
Nej, men att vi har ju vi kan ju inte göra allt rätt i alla sammanhang. Nej. Som jag var inne på. Vi har ju som... vårt sätt att göra det är att försöka i alla delar att kunden ska kunna göra ett mer hållbart val. Du kan välja en produkt med mer hållbar bomull till exempel. Du kan välja en förpackning när du får levererat som är cirkulär. Och så du kan välja att sälja vidare. Vi har ett samarbete med Tradera att sälja dem vidare så att någon annan kan få ett älskat plagg och använda det mera. Så att man alltid ska kunna göra det valet. Och vi ser ju att fler och fler gör det valet. Om man pratar bara för några år sedan, så var det många som var medvetna men inte ville betala det extra. Och det ser jag tydligt, och jag vet att trenden går åt det hållet, att man nu är mer benägen. Inte till vilken gräns som helst, men man är benägen att lite betala. Det ser man ju, de som har... Man betalar extra för fossilfritt till exempel. Det gör
det
ju
får ni kunder att göra.
Vi har inte det valet, men det vet jag görs. Jag har pratat med
Jag tycker att vi ska vara kundcentrerade, men ibland känner jag att kunderna... Ibland tycker jag upplever ofta att företagen Jag tycker företagen har det här mycket mer på sin agenda än vad.
Men jag tror vi måste ju erbjuda det innan kunden kan göra det. Det tycker jag håller jag med om, att vi är lite skyldiga att till att faktiskt som hyra att erbjuda det och vara redo när kunden är det. Jag tror vi måste ligga lite före för att det ska.
Men ni har hyrt ut kläder också alltså, eller?
Ja, det har vi gjort.
Gör ni det fortfarande?
Vi gör det vissa kollektioner, vissa tillfällen. Jag tror vi har i höst planerat igen.
För jag noterade här om dagen när jag läste någon artikel att det var ju så här pigga, spännande nya e-handlare som hade hyrt ut som inte fanns längre.
Mm. Jag tror verkligen det kommer komma, men jag
vi det är stort i USA tydligen.
Mm. Men jag tror det vi får se när det slår, det är
med,
helt enkelt.
Det är med alla sådana här saker, det gäller ju att få en tillräckligt stor massa att hitta ett erbjudande som attraherar en tillräckligt stor massa.
Men ibland är man ju före alla.
Ja.
Alltså man är ute på den här expeditionen för tidigt. Då får man ju backa. Och sen får man köra den här expeditionen om ett tag igen. Alltså för du måste ju testa hela tiden för att inte stå still ändå.
Men vad tänker ni? Nu har vi bara några minuter på. Så nu kör jag bara rakt igenom Elsa. Vad skulle du vilja lyfta? Bara kort här. Vad vill vi förändra i år? Det var en dum fråga.
Ja, det var en supersvår fråga. Men jag tycker, det var vi inne på i början, om jag ska plocka med någonting eller lyfta någonting, just kring att inte tänka e-handel, inte tänka butik, utan jobba för att kunna jobba liksom efter kundresan istället för per kanal.
Ja. Nu blir det svårare och svårare längre bort vi kommer här, Martin.
Mm. Samma fråga, eller?
Jaha. Men du får inte säga samma svar.
Precis. Nej, men på något sätt är det ju att lära oss och förstå vad innebär det att komma ur en pandemi och in i en annan kris liksom, och hur behöver vi parera det? Det är ett ganska liksom, brett svar på det då. Men det är så mycket stora saker som händer nu som är svåra att påverka som vi på något sätt får anpassa oss efter. Så det är väl bara att fortsätta vara lite agil och rörlig och så. Det är väl mitt stora svar då kanske.
Mm. Åsa?
Om jag bara ska titta till det bolag som jag är på så handlar det ju om att få människor att välja tapeter istället för färg.
Hur gör man det då?
Nej, det är ju den pågående resa som vi håller på med.
Ja.
Men det är ju en tro att det är så svårt att tapetsera.
Ja, det känns svårt. Alltså.
Mycket lättare än att måla.
Ja. Då får du sista ordet, Joakim.
Ja, nej, men jag tror en viktig fråga kommer vara för oss alla egentligen framöver. Det är ju att kanske hitta leverantörer och på närmare håll än Fjärran Östern också för den delen på många produkter. För vi ser ju det problematiken som har varit de sista två åren framförallt. Kanske då som började med extremt höga frakter in som egentligen fördyrar produkten i sista änden. Nu har vi den problematiken med Ryssland, Ukraina och även Kina till viss del där man ser en motstånd till kanske att man kanske blir så framöver. Man kanske inte vill köpa varor som kommer från de länderna. Och vad gör vi då som stora bolag? Liksom, kan vi hitta någon på närmare håll istället som vi kan sourca våra produkter från? Tror jag kommer vara viktigt i alla fall.
Nej, jag tänker om att man verkligen ska skrämma upp folk här. Tänk dig om Kina invaderar Taiwan.
Precis.
Som ändå har varit på tapeten ganska länge.
Då ska vi bojkotta Kina.
Ska vi bojkotta Kina då? Då blir det inte mycket att sälja i butikerna.
Det är bara tapeter från Viared.
Alla får tapetsera om.
Det är då Martins hyrhylla kommer igång.
Skicka runt alla grejer.
Vi hyr
till och betalar in till oss.
Och vi tapetserar. Men man kan ju ha det sämre faktiskt. Men stort tack för att ni var med här idag. Och så naturligtvis, som vi har sagt hela tiden här, så för att tacka er att ni ställde upp idag så kommer vi skicka en gåva för alla er till Läkare utan gränser för deras arbete i Ukraina.
Perfekt.
Tack. Stort tack.
Tack. Tack.
Tack. Tackar.
Och tack alla ni som var med här idag. Och tack för e-handelsstaden som har gjort det här fantastiska evenemanget tycker jag. Tack ska ni ha. Thank you.